Jag vet inte om ni har sett affischerna och sånt där, och våran titel, kan köra igång här på bakom mig, är Nyköping behöver Jesus, har jag kallat det här idag. Och nu har vi precis hört att Nepal och Indien behöver Jesus. Och jag tänkte så att ibland kanske en del tänker så här att ja, det är ju jättebra det som händer, att de får ny struktur i sina byar och de börjar fatta hur de ska strukturera upp och med vägar och fixa till sina hem lite bättre och få det bra. Men det kan man väl göra utan Jesus? Och då skulle man kunna säga ja, det kan man ju göra utan Jesus på ett sätt. Men jag är övertygad om, i alla fall det jag har hört ifrån de här byarna som Divas har varit i och fått bygga upp de här församlingarna, att det handlar inte bara om att ge en ny struktur till människor, utan det handlar om att ge dem ett helt nytt livsinnehåll. Varför drack de så otroligt mycket? Därför att det fanns ingen större mening med livet. Därför att de inte kände att det fanns något djupare, någonting som verkligen bar. Och så får de möta Jesus och känna att wow, det finns en Gud som älskar oss, som älskar mig, som har skapat mig. Men som inte bara är någon sån här religiös Gud som liksom jag behöver vara rädd för och jag måste göra massa olika saker för att behaga honom, utan blåser det. Utan de får upptäcka att det finns en Gud som älskar mig. Som har skapat mig med en tanke att mitt liv ska vara meningsfullt. Och han har tänkt det allra bästa för mig. Det tycker jag är fantastiskt. Så jag tror att Nyköping behöver Jesus. Vi ska läsa ett bibelord här nu på en gång. Någonting som Jesus sa när han var här på jorden. Nej, nu har vi gått för långt redan. Gången in, bibelordet tidigare. Om inte jag har gjort fel på den här, man vet aldrig. Kom till mig. Ja. Var det den du hade upp hela tiden? Nej. Ni får säga till om han gör fel. Stackaren, han har 27 bilder han ska hålla reda på. Men jag hoppas det ska gå fort. Jesus säger så här: kom till mig alla ni som är trötta och kämpar med problem och tunga bördor. Så ska jag ge er vila. Kom alla som är trötta och kämpar med problem och tunga bördor. Så ska jag ge er vila. Jesu huvudsakliga uppgift när han kom till jorden var att rädda oss. Det var för att dra oss tillbaka till sig, till sin far, till sin skapare, till våran skapare. För att vi skulle komma in i det liv som ju var tänkt från början. Tillsammans med Gud. Precis som de här små barnen här nu som ju självklart tillhör sina föräldrar, eller hur? Vi skulle inte bara kasta ut de här barnen och tycka att de får klara sig själva. Vi vet att de tillhör sina föräldrar och där har de det bäst. Eller hur? Och det är likadant med oss människor. Vi tillhör våran pappa Gud i himlen som har skapat oss. Och där har vi det bäst. Så han kom för att dra oss tillbaka till det här. Han kom för att befria oss från det som hade tyngt oss så länge. Och ge oss frid och vila. Kom till mig, säger Jesus. På den här tiden, tunga bördor, vad skulle det kunna vara? Ja, de arbetade och var trötta. De kämpade säkert väldigt mycket. Men jag tror att mycket av de tunga bördor hos judarna på den tiden var detta att kunna leva upp till lagens krav. De hade alltså levt under ett par tusen år under en lag som i för sig var rätt. Lagen visade egentligen att de var syndare och inte egentligen klarade av i egen kraft att klara av att leva upp till Guds standard. Men den fanns där. Lagen hade tyngt ner dem. Och de här prästerna som fanns hade ställt otroliga höga krav ständigt på människor. Och människor kände att vi orkar inte leva upp till precis allt detta som lagen säger. Idag skulle det kanske vi i Sverige, det kanske skulle kunna vara andra krav. Kanske prestationskrav. Hur många idag känner inte prestationskrav och prestationsångest i sin skola när man går i skolan för att klara av den? Eller på sin arbetsplats för att lyckas väl otroliga prestations, jag kan inte kunna prata, prestationskrav som det skulle kunna vara. Hade det varit idag Jesus kom som människa på det sätt som han gjorde för 2000 år sedan, så kanske han hade sagt att kom till mig alla ni som har de här prestationskraven. Eller kom till mig alla ni som har svåra ekonomiska problem. Som lider av depressioner. Som känner utanförskap. Som lider av alkohol eller drogproblem. Kom till mig alla ni som har förlorat hoppet. Som inte känner att ni har den djupa verkliga meningen i ert liv. Eller till flyktingar. Kom alla ni med oro över ska vi få stanna i Sverige, det här landet som jag får komma till. Massor av saker. Kom så ska jag ge er vila. Jag ska ge er hopp och frid, skulle Jesus säga till oss. Nästa bibelord då. Varför kom Jesus? Han säger på ett ställe så här i Lukas 4 och 18. Att Herrens ande är över mig, för han har utvalt mig att ge ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att proklamera frihet för de fångna. Att ge de blinda sin syn, att befria de förtryckta och ropa ut en räddningens tid ifrån Herren. Därför kom Jesus. Vi vet att han hjälpte de fattiga. Han kunde hela sjuka. Han gav sådana som var blinda sin syn tillbaka. Men vi förstår också att han menar någonting ännu djupare här också. När han säger att han har gett ett glädjebud till de fattiga. De som känner sig fattiga inne i sitt hjärta. De som känner sig fångna på något sätt inom sig. Kan inte komma liksom ur saker och ting som man egentligen inte skulle vilja leva under det betrycket som de kan känna. Eller blinda sin syn. Att få upp ögonen för det som är sant och äkta och rätt och härligt. Att befria de förtryckta och ropa ut en räddningens tid. En djupare mening skulle man kunna säga. Och jag tror att han säger det till Nyköping idag. Jag tror verkligen det. Det här är till för oss idag. Ibland blir jag lite bekymrad och känner mig lite förtvivlad över ibland hur jag kan tänka att, eller man märker att det finns en del människor som tror att de liksom inte platsar i kyrkan eller den kristna församlingen. De tror att den är till för några moraliskt, religiöst perfekta människor som åtminstone ser ut så på ytan. Liksom, och, nej, jag skulle inte kunna höra hemma där. Jag är inte så där perfekt. Och jag vet inte om vi ibland, om jag säger jag och tänker hela kristenheten, ibland kanske har hycklat nästan, fast inte medvetet och med vilja förstås. Och på något sätt gett upp något sken över att vi skulle vara så perfekta och fina. Så att ingen annan platsar. När det är tvärtom. Att Jesus kom till dem som på Bibeln kallar då för syndarna. Och vi vet ju mycket väl att vi får vara med bara av nåd. Att Gud har gett oss sitt liv på grund av det Jesus har gjort för oss när han dog på korset. Vi har inte, är det någon som kan våga räcka upp handen och säga men jag har presterat, jag har varit så fantastiskt duktig så jag har en säker plats hos Gud. Är det någon? Vi får se. Vi har en någonstans. Nej, vi är ganska ödmjuka tror jag. Vi vet att vi har fått gemenskap av Gud genom Jesus Kristus av nåd som en gåva. Som han har gett. Han har gjort allt. Jesus har gjort allt för att vi skulle bara kunna få det här livet. Och det vill vi få tala om för så många fler. Såklart. Det var så där precis på Jesu tid. Prästen och de religiösa tänkte att om Jesus verkligen var den han utgav sig var. Han sa ju att han var Gud. Att han var Guds son. Då skulle han bara ha kommit till dem. De där fina prästerna som gick där i sina mantlar och bad sina böner och verkade så perfekta och sådär. Han tyckte att då skulle han vara från Gud. Då skulle han bara komma till oss. Men Jesus han älskade att gå hem till dem som kallades för syndare. Han älskade att gå hem till de där hopplösa människorna. de där utdömda människorna. Han älskade att gå på deras fester. Man ser det gång på gång hur han ligger till bords och liksom på deras fester och äter gott och trivs tillsammans med de där människorna som av de där religiösa hade känt sig så utdömda och så bortsparkade att de inte fick vara med. Han kanske älskade dem, kanske för att de var ödmjuka nog för att inse att de inte var så bra. Och det gillar Jesus. Jesus gillar när vi är ödmjuka. När vi erkänner att jag är inte värdig egentligen i mig själv. Men de såg hur Jesus bara älskade dem. Han säger på ett ställe i Matteus 9. Det står att fariséerna var ju ett religiöst parti på den här tiden. Och fariséerna var upprörda då. Hur kan er mästare sänka sig så lågt att han äter tillsammans med tullindrivare och syndare? Tullindrivarna var inte så populära på den här tiden, för de tog alldeles för mycket tull och stoppade i egen ficka. De frågade Jesus efterföljare, men Jesus hörde det. Han hade väldigt bra hörsel, Jesus, även om han var en bit ifrån. Så han sa, det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Ganska smart, va? Jesus, han är ganska smart. Gå härifrån, säger han till dem, och försök förstå vad Gud menar när han säger, jag vill hellre att ni visar varandra kärlek än att ni offrar till mig. Min uppgift här på jorden är för att föra syndare tillbaka till Gud, inte att ta hand om dem som redan följer Guds vilja. Eller egentligen menar han, ta hand om dem som tror sig vara så bra och följa Guds vilja. Jesus har kommit till Nyköping för alla de som inte känner honom. Han har kommit till alla de som känner hopplöshet, som sitter fast i destruktiva vanor som de inte kan komma ur, eller som saknar bara en djup och hållbar mening i sina liv. Jag tänker på ett annat ställe där Jesus i Lukas 19, jag har inte det skrivet här så jag får titta här själv. När han kom en gång när han närmade sig Jerusalem så står det, han såg staden framför sig. När han såg staden framför sig så brast han i gråt. Tänk om du idag hade förstått hur du skulle kunna få frid. Jag tänkte det, kanske Jesus ibland kommer närma sig Nyköping och brister i gråt och bara tänker, tänk om du förstod vad som ger dig frid. Den där djupa friden som håller oavsett hur det stormar omkring och saker och ting i omständigheter kanske går sönder. Så finns det en djup, djup frid som aldrig någon kan ta ifrån dig. Jag önskar så att vi förstod hur mycket Jesus älskar oss. Hur mycket han älskar människorna i Nyköping. Hur mycket han älskar dig. Dig och mig. Och längtar efter att få möta oss. Längtar efter att få möta de som inte känner honom. Och visa dem sin förvandlande kraft. Mm. Jag tänkte så här när jag tänkte på den här predikan. Så tänkte jag så här. Jag undrar hur människor mår i Nyköping. Ibland har man på känn och man märker, man får vissa signaler av att det finns mycket människor som inte mår så bra. Men det är svårt att ta på det. Det är svårt att veta mycket av det som är besvärligt för människor som har jobbiga situationer. Det är liksom det sker bakom stängda dörrar. Vi bor i ett kallt land där de flesta människor stänger in sig. Vi träffas inte så mycket. Man döljer väldigt mycket, kanske på en fin utsida, att det finns mycket bakom där, den där fina ytan som inte är så bra. Alltid. Så jag tänkte jag ska se om det finns någon information om hur mår Nyköping. Och det fanns det faktiskt. Folkhälsoprofil 2014. Fakta om folkhälsan i Nyköpings kommun. Skrivet den 6/3/2015. Så det är ganska färskt. Det. Det här var jättemycket läsning kan jag säga. Så jag ska inte läsa upp allt på långa vägar. Jag har gjort lite snabbt utdrag bara på vad de har kommit fram till. De bland annat räknade ut välfärd. Det är väldigt populärt att prata om, eller hur? Våran fina välfärd i Sverige som vi har. Och jag tog inte med det här. Det var massa olika punkter som man utgick ifrån. Som gjorde om man hade hög välfärd eller lägre välfärd. Och ju lägre välfärd, ju större risk för folkhälsan, alltså för hur människor verkligen mår, att man kan må dåligt och så vidare. Och då såg man där hur Oxbacken, de gick från område till område då i Nyköping. Oxbacken, de fick 173. Är det någon som bor i Oxbacken här? Nej. De mår bäst. I alla fall enligt de här sakerna som de hade. 173 poäng fick Oxbacken. Branscher, kanske inte helt överraskande, jag vet inte, men fick 19 poäng. Och då kan man tänka sig att 19 poäng, det var nog inte så många poäng. Det var inte mycket som stämde över vad man räknar med, vad som skulle kunna vara en bra välfärd för att man också ska kunna må bra. Det finns områden där Nyköping sticker ut nationellt. Alltså är, faktiskt har det sämre än snittet i Sverige. Det ena är till exempel kvinnors dödlighet i lungcancer, som har fördubblats. Så jag hittade inte på hur lång tid. Andra grejer som har fördubblats, så har det handlat om ett antal år, inte så jättemånga år. Men det stod i alla fall bara så att kvinnors dödlighet i lungcancer har fördubblats. Vilket är djupt tragiskt. Och inte bara att dessa kvinnor har dött alldeles för tidigt, utan man kan ju tänka sig all den sorg och all den saknad och allt som det för med sig, människor runt omkring som har haft de här kära. Antalet självmord bland män ökar mer i Nyköping än snittet i Sverige. Alkoholkonsumtionen ökar bland flickor i årskurs 9. Narkotikanvändningen ökar i årskurs 2 i gymnasiet. För övrigt mår flickor i åldrarna 16-18 år sämre och sämre. 2014, hänger du med? Ja, bra. Jag ska bara kolla lite. 2014 svarade 30% av alla flickor mellan 16-18 år att de mår mer eller mindre dåligt. 30% av flickor i, jag tycker, den bästa åldern, då livet borde leka och allting borde vara jättebra. Men de mår inte bra. 12-16% är det hos killar i samma ålder. Jag tycker det är nog mycket. Ändå, men 30% hos flickorna. Det finns en stor otrygghet hos flickor, kvinnor, som handlar om rädsla för att bli överfallna. En rädsla som har fördubblats på 10 år. 2013 kände 62% av alla Nyköpingsbor oro för att utsättas för brott. Om vi går tillbaka till självmord, så är det så att hos män mellan 15 och 44 år är den vanligaste dödsorsaken självmord. Alltså 17 män om året i vår lilla stad. Där ligger vi en bra bit över snittet i Sverige. Ensamhet. Andelen ensamhushåll i områden som Högbrunn, Brandkärr, Isaksdal, Öster, Stenkulla, Fågelbo är nästan 80%. Så 8 av 10 lägenheter så bor det en enda människa. Det betyder ju inte att alla de här känner ensamhet. Inte alls. Det finns många som väljer att bo själva och ha en bra social situation ändå. Men man kan ändå tänka sig i alla dessa områden att 8 av 10, så en hel del av dem förmodligen kanske känner en oerhörd ensamhet. De kommer hem ensamma varje kväll. Går iväg ensam varje morgon. Cirka 2000 personer är arbetslösa i Nyköping. 2000 är arbetslösa. 2011 var 167 personer hemlösa. Andelen med utländsk bakgrund 18,8% i Nyköpings tätort. Men i branscher är det 53,7%. Skulle det vara något fel att ha utländsk bakgrund? Nej. Det är det ju givetvis inte. Men vi vet att det kan föra med sig väldigt mycket bekymmer. Och säkert när det är en sån segregation att vi inte kan få ihop det här, att vi kan få in dem i våran gemenskap. Utan det blir väldigt segregerat och så. Barnfattigdom står det om. 11% av alla barn i Nyköping hamnar under begreppet barnfattigdom. Eller som det lite finare heter, ekonomiskt utsatta hushåll. Och bland barn med utländsk bakgrund hamnar siffran på 30% av alla har det på det sättet. Och då kan vi fråga, behöver Nyköping Jesus? Är det någon som tror det? Jag tror det. Jag tror att Nyköping behöver Jesus. Det finns så många, många mer områden än vad som vi har, än som är nämnt här. Där människor har det givetvis jättebesvärligt. Kanske hem bakom stängda dörrar där det pågår våld, fysiskt eller psykiskt. Barn som inte känner sig sedda, älskade och så vidare. Det finns massa olika splittrade relationer. Det är klart att människorna i Nyköping behöver Jesus. Ja, egentligen behöver vi ju alla Jesus. För att han är vägen, står det, sanningen och livet. Han är vägen till Fadern, till våran skapare. För att leva i gemenskap med honom. Så vilken gigantisk uppgift du och jag har som känner Jesus redan. Att berätta om Jesu kärlek. Varför blygs vi ibland? För ibland gör vi det, eller hur? Vi liksom tänker, jag vågar inte riktigt berätta om Jesus. Varför inte egentligen? Vad kan hända? Ja, det kan hända massa fantastiska saker. Att människor får känna på vem han är. Att han kan faktiskt ge den frid som inte går att få på annat sätt. Det finns kanske många som inte tänker att de skulle vilja börja gå i kyrkan. Kanske många som ens tänker att de vill ha med den där Jesus att göra. Men då tänker jag att det kanske mer handlar om att de inte vet. För att de inte vet vem Jesus är. Om de visste vem han kan bli för dem. I Johannes 14 och 27 så säger Jesus så här: jag lämnar en gåva efter mig och det är frid. Ni ska få av min frid. En frid som ingen här i världen kan ge er. Var därför inte oroliga och rädda. I en annan översättning så står det: jag ger inte den frid som världen ger. Och då kan vi fråga oss, vad är världen? Det är ett lite konstigt uttryck. Vad är världen för någonting? Jag tror att den livsåskådning eller uppbyggnad, det livet som vi har här i världen utan Gud, när man inte räknar med Gud. Det är världen. Alltså, vad utsätts vi för dagligen? Vi utsätts för massor med reklam som säger oss att om du köper det här så blir du lite lyckligare. Om du når upp till det här idealet så får du lite mer frid. Man kanske inte säger det uttrycket, men man liksom försöker att få människor att tro att om jag kan göra karriär, om jag når upp dit, eller om jag blir kändis, om jag får vara med på Idol och så att hela Sverige får se mig och hur bra jag är på att sjunga, eller massa olika saker. Köp de här kläderna eller sminka dig på det här sättet, eller gå på gymmet och träna upp så du får såna här sexpack på magen och grejer. Då minns han, du kommer känna dig så nöjd, du kommer känna dig så lycklig. Eller hur? Visst är det så mycket? Det är världen. Och sen vet vi att så fort vi har nått någonting som vi har strävat efter, någonting som vi har tänkt att om jag kommer dit, då kan jag slappna av och då kan jag känna att då har jag det gott i livet. Hur många gånger har man inte sett människor bygga på det där, bygga på livet, bygga på karriären, på ekonomisk trygghet, köpt sig sin nya fina villa och alltihopa, och så går det bara en kort tid, det ser ut på ytan som att nu har de nått det där som man har längtat efter och trott att nu sitter vi tryggt och gott här, och så bara händer någonting, äktenskapet spricker eller någonting händer, och så gav inte det där i alla fall, därför att det är den här världen. Därför att det är bara Gud som har skapat oss. Som kan ge den där djupaste friden och meningen. Saker och ting kan gå sönder runt omkring oss. Så är det ibland. Även om Gud kan hjälpa oss många gånger att slippa vissa saker. Eller hjälpa oss att få saker lagade i relation och vad den är. Så kan saker och ting hända. Ingen av oss är liksom immun mot att det händer negativa och tragiska saker i livet. För sånt är livet. Men det finns en frid som inte kan tas ifrån, oavsett vad som händer. Jag ska avsluta med några tips. Vill ni ha det? Vad bra. Jag har tre tips. Och jag har sex tips egentligen, men det är tre tips till de av oss som känner att vi känner Jesus mycket väl. Jag börjar där. Hur ska vi göra? Jag har skrivit så här. Bestäm dig för att i kommande vecka försöka säga en sak, bara en sak någonstans om Jesus. Försök att ge alla samtal på jobbet eller i skolan eller vad du än är. Hitta en liten öppning för något litet om Jesus. Kanske det passar in i när någon säger någonting att ja, men tänk, det var precis så där som Jesus sa eller menade. Eller någon som uttrycker sin oro eller någonting att vet du att jag tror att Jesus kan ta bort din oro och så vidare. En sak den här veckan som kommer. Du har ingen aning om vad det skulle kunna leda till. Därför kanske denna enda sak skulle kunna ge ringa på vattnet så att du inte ens behöver söka efter fler tillfällen. De kommer därför att de blir nyfikna på den Jesus som du berättar om. Tips 2. Be varje morgon veckan som kommer att du ska få stöta på någon människa. En granne, en arbetskamrat, skolkamrat eller någon i mataffären eller på stan helt enkelt. Som du får betyda något lite extra för. Kanske en god gärning, bara för att önska Guds välsignelse över personen. Kanske till och med du skulle våga erbjuda förbön för personen om personen i fråga skulle klaga på något som är besvärande i livet. Och 3. Börja konkret samtala i hemgruppen. Vi träffas ju också i hemgrupper i församlingen. Hur ni som grupp skulle kunna nå människor i behov. Be och sök ut tillsammans och våga tro att han vill tala. Du som inte känner Jesus än. Kanske är lite skeptisk men ändå lite nyfiken. Om du har ett specifikt behov som du behöver hjälp med. Som du inte kunnat se någon lösning på. Pröva att be. Be är att prata. Prata med Gud och be honom om det du behöver. Be i Jesu namn, för det är alltid genom honom som bönesvaret kommer. Om det känns svårt, be någon kristen du känner och som du har förtroende för. Be personen i fråga att be för dig. Tips 3. Börja läs lite i Bibeln. Har du ingen fixa vän till dig? Läs något av de fyra evangelierna, de första böckerna i Nya testamentet. Be Gud visa dig något som gör att du kan tro att han bryr sig om just dig. För jag tror att Nyköping behöver Jesus.